Då är det som att historien icke är låst eller förbestämt eller determinerat. Men historien kan vara annorledes än den. Det kan vara på mer än en måte. Vi behöver inte sitta här idag. Vi kunde vara ett helt annat sted. Det gäller detta liv och det gäller den nya världen i förhållande till denna världen. Det är helt fundamentalt bibelskt att tänka så. Hvis man tänker att historien och människolivets skepnad är fastlåst, så är man inte kristen, så tror man inte på Bibeln. I den österländska religionen och den österländska tänkningen så är man låst. Karma låser och determinerar folk. Det gör inte Bibeln. Bibeln öppnar för möjligheter hvor man väljer ödeläggelsen eller livet och freden. Och det går in i alla ting. Allt det som angår människa, och det får ju regna på historia och sociala, politiska tilldragelser såväl som det privata liv. Men för vi snackar om det och läser något, ska vi ta och be Gud om att vara samman med oss. Vår far i himlen, tack för en ny dag. Tack för förstånd och sundhet och allt som gott är. Vi ber dig om tillgivelse för vår synd i tankar, ord och gärning. Kan vi vara dina barn och du vara vår Gud. Vär samman med oss, med dina änglar. Hejna om oss på denna lejr och välsigna oss i Jesu namn. Amen. I Peters andra brev står den här kända text. Det står: men Herrens dag ska komma som en tyv, och där ska himlen få gå med stort brak, och himmellegemene ska komma i brand och upplöses, och jorden och tingene på dem ska uppbrännas. Det är 2 Peter 3:10-11. Då nu allt detta upplöses, hvor må vi då streba efter helig färd och Guds frykt? Är det vi väntar på och framskynda Guds dags komme, hvor vi himlene ska upplöses i ill och himlene ska smälta i brand? Men vi väntar efter hans löfte nya himlar och en ny jord hvor rättfärdighet bor. Därför älskade dig väntar detta, så lägg vind på att bli funnet utan fläck och lyte för ham i fred. Och akt vår Herres langmodighet för frälse, således som vår älskade bror Paulus har skrivit till er efter den visdom som han har gitt. Och det Paulus har skrivit står bland annat i Hebreerbrevet, och jag går till Hebreerbrevet 10 kapitel. Och där är det många ting man har lust att läsa, men jag ska bara börja i det 14 vers. För med ett offer har han för alltid gjort den fullkomne som blev helget. Intressant. Med ett offer har han gjort det. Men det vittnar och den helige on för oss, för att efter han har sagt: detta är den pakt som jag vill upprätta med dem efter hina dagar, så säger Herren. Jag vill ge mina lov i deras hjärta, och jag vill skriva dem i deras synd, och deras synder och deras överträdelser vill jag icke mer komma i hu. Men hvor det är förlatelse för dem, det trängs icke mer någon offer för synd. Alltså, det har sin tid, så är det icke mer. Men då vi alltså brödre i Jesu blod har frimodighet till att gå in i heligdomen, som han har invid för oss en ny och levande väg till genom förhänge, det är hans kör, och så vidare och så vidare. Kom tillbaka eventuellt till den texten där. Jag har lyst att snacka lite om helgedomstjenesten, för den är basal för den adventistiska förståelsen av historia och liv i det hela tatt. Nu har vi i adventismen som en bevegelse 3-4 grundläggande doktriner, och vi har kun de där 3-4 grundläggande. Kan man dela upp i 400 eller 27 eller vad man vill, men det är sabbaten, och därför vi kallar oss syvende dags adventister. Vi väntar på Jesu ankomme, därför adventist. Och så har vi ett syn på människans natur och människans väsen som, och skepnad och möjligheter, som är helt unikt och som är forskjellig från alla andra religioners syn på det. Enten det gäller den officiella religion här i landet eller hvor som helst, i västen, i östen, i norr och i syd, så är all religion mer eller mindre dualistisk, medan adventismen har ett enhetssyn, ett monistiskt syn på människan. Men så har vi också ett syn på helgedomen, en förståelse av helgedomstjänsten, som gör adventismen unik. Och visst man inte får fatt på vissa ting med sabbat, helgedomstjeneste, människors natur och enetidsproblematiken och Jesu igenkomst, så kommer man aldrig till erkännelse av det man kallar adventisme. Och visst adventismen är sann, så är det inte något annat som är sant. Det är problemet, för det är tesen och det är antitesen. Och då ska jag snacka lite om helgedomstjenesten. Du vet att jödefolket vid Sinai blev lovet att bli ett heligt folk, ett kongeligt prästerskap och ett heligt folk. Och så läste Moses loven upp för dem, och de lovet att de skulle hålla loven och de skulle göra sin del av tingen. Men folket kom till att ge sig till avgudsdyrkelse med guldkalven som de dansade om, och så var de tappt. Och när de var tappt och visste att de var tappt, så kom det ett uppgör mellan Gud och Moses, hvor Gud sa: jag vill göra ett nytt folk av dig. Moses säger: spar folket, la mig fara. Och så är det att Jesus, alltså Gud vid Jesus där, får en uppenbaring av heligdomen i det 25 kapitlet i andra Mosebok: jag vill göra dig en heligdom. Och så kommer en beskrivelse av resten av första Mosebok, och så in i resten av andra Mosebok, så in i tredje Mosebok och stora delar av fjärde Mosebok, och så vidare genom Bibeln har man helgedomstjenesten. Och det är en lång historia med många, många detaljer som jag slett inte känner till. Och jag kunde inte, och de få jag känner till, det är faktiskt så många jag kunde inte få tid att snacka om det. Så jag har vänt mig till en sån överfladisk skisse som jag försöker att se vid anledningen som detta. Jag känner inte alla, någon är ny, någon är garvade adventister. Jag försöker få fatt i idén och gnissen med helgedomstjenesten, och det gör jag på den måten här. Jag hoppas att den inte är villedande på någon måte, men att den ökar eller hjälper din förståelse av den. Försök att tegna det upp här. Helgedomen, den bestod ju av en fårgård och ett helge och ett allra heligste. Man hade en fårgård, så att säga, sån här, och så låg det in i den fårgården ett tempel som man delte sån i två, i det heliga och det allra heligaste. Denne fårgården var 100 gånger 50 aln, alltså halvdelen i meter då, cirka. Och så hade du själva templet, det var en sån kasse som det här, kan man säga det sån. Och så var det ett däcke över den sån, som ett tält sån, som gick ner i backen sån. Och så in i det här kan man tänka sig då att man har, förstår du, in i det här, så var det teppe som gick upp halvvägs här mellan det heliga och det allra heligaste, och så var det teppe som däcket helt foran här och halvt upp foran där, och så var det en ingång här hvor man kom in i heligdomen. Det är bara sån, för att säga det är inte särskilt klart, men det är så elementärt så det kan vi se bort från. Och så tegner bara heligdomen i en sån grundskitse, hvor man sätter den upp här med fårgård och själva heligdomen, som är 20 gånger 10 här ute och 10 gånger 10 här, och så den 10 höj, så den kuben här 10 gånger 10 gånger 10, och här är 20 gånger 10 gånger 10 med de 100 gånger 50, alltså det är aln där hela tiden. Och så har du fårgården, mitt i fårgården stod brännofferaltare, stod ett vannkar, och så stod skurbrödsbordet här mot nord, och så stod lysestaken, den syvarmade här mot syd, så stod rökofferaltare där, och så stod paktens ark där. Så känner du möblemanget. Och så var det där ingången här, och så hade du ingången till själva heligdomen här, och så ingången till det allra heligaste där. Så det förgående, det helige och det allra heligaste. Ja, jag vet inte hur mycket tid vi ska bruka på att säga om dessa olika ting. Alltså när man offret, så hörde ni med till offringarna att man tog liv av dyret här, sätter ett kors där, det vill säga där döde dyret som var bilder på Jesus som skulle komma, lammet som blev slaktet varje morgon, varje kväll. Se det Guds lamm som bärer världens synd, sa döparen Johannes om Jesus. Alltså Jesus är det lamm som bärer all världens synd, och han, det blev slaktet här, och så blev det bränt här på detta altar. Dyret blev tagit liv av, blöd ihjäl här, och så blev det fjärnet invållande och allt det som hörde till där, och så blev det bränt här, parterat och bränt. Och så gick prästen in, hette av vasket sig här, gick han in i heligdomen, och här spiste prästen av skurbrödsbordet. Här hade lamporna, det lyste lamporna hela tiden, för det var ju däcket till och det måste lysas upp. Och det var ju allt sammen rent guld in i här, så det var så väldigt flott ut. Och så det ett alter där man offrade rökelse, och detta gjorde man varje dag. Och därför skriver du upp 365 dagar vart år, hela året, varje morgon, varje kväll blir det stadig offer fört fram här på den måten. Och förbindelse med det stadig offer så pågick här, och man tog liv av dyret här, så fick prästen en tur in i helgedomen, här in i det heligste och så ut igen. Och så var det in där och ut igen, in där och ut igen, in i från förgården in i det helige så ut igen varje dag. Och allt detta skaffade en så kallad soning. En soning eller en försoning mellan syndaren och Gud. Ja, så jag ska behöver inte alldeles skrivet där. Nå kan du försöka se vad idén med helgedomen var. Visst du föreställer dig att det har med synd och renselse av synd att göra, vilket det ju har, så är tanken den att när du har, jag har gjort något galt, så är vi skyldiga. Och den är skyld, den, det betyder att någon har sagt att det du gör bör du inte göra. Och det är den enaste grund till att, att man blir skyldig. Det är att, att det kommer en lov som säger att det du gör, eller detta bör du göra, detta bör du inte göra. Så för många år sedan på huvudbanegården i Köpenhamn, det är många, många år sedan, det gjorde ett intryck på mig. Jag satt där en iskall sabbatsmorgon, jag skulle ut och hålla möte ett annat sted långt borta. Jag satt och väntade på ett tåg, och inne där på centralstationen så satt alla dessa, eller många uteliggare sov omkring där. Och så kom en politiman upp och ville in och ville rydda upp för dagen. Så han försökte att väcka dessa här, och han kom sån in i diskussion med en av de här som sov där. Och så säger han, du må försvinna och så vidare och så vidare, hela den snacken där. Han gjorde något mot reglementet, mot loven på huvudbanegården. Och i den betydning att han bröt det reglement var han skyldig. Hvis du inte hade ett sånt reglement, hvis det inte var en sån lov, så kunde han sova där så länge han ville, när han ville och så vidare. Men för det är ett önske, en vilje som vill nå i huvudbanegården i Köpenhamn, så kan man inte göra vad man vill. Man kan inte göra vad man vill var som helst. Det känner vi till. Vi kan inte göra vad som helst in i detta tält. Alla ting är underlagt lov och orden. Och det var också huvudbanegården. Och så såg den en konflikt mellan uteliggaren och politiet. Och politien då till sist använde sin makt med rätten till att fjärna ham. Och det är vad det betyder. Det att synne betyder att komma i konflikt med loven, med viljen som rår. Och därför heter det i Bibeln att alltså, synd är lovbrudd, och det är Guds lov. Och som Ellen White säger, det är ingen annan definition av synd. När teologer definierar synd som en tillstånd och sånt, så är det en tillsnikelse från spiritismen och existentialismen som har helt främmande på Bibeln. Tillstånd, det ord kan man bruka, det är den tillstånd du har kommit i när du varit för lydig. Men alltså att du är i den där syndige tillstånd, det är förorsakat av brudd på en annans vilje. Och i detta tillfälle är det loven du har brutt. Loven är uttryck för Guds vilje, och när du har gått krysset hans vilje, så är du lovöverträdare, och därmed är du skyldig, alltså hänfallen till straff. Och den straff det dig som är den som har varit så mycket omtalt i vår kultur. Vår når är vi skyldiga. Och du kanske nämner i den förbindelse att den där arvsynstanken som vi har i vår kultur, den går ut på att Arvids missgärning, den ska hans barn lida för. Det vill säga att det fan har gjort fel, det kommer barnen till att lida för. Och så säger jag, men det är ju riktigt. Hvis han är ovänlig, okärlig, så sätter det sina spor och de lider för det. I den betydningen, ja. Men det gala han har gjort när han var ovänlig eller okärlig, det är inte barnas skyld. Barnen kan aldrig bli skyldig i det. De kan lida konsekvenserna av det, men de kan aldrig få del i hans skyld. Är vi med på det? Och därför arvsynsbegreppet, som går ut på att släkten, människosläkten, skulle bära Adams synd, i betydning Adams skyld, den tar vi avstånd från. Men att vi bär konsekvenserna, följevirkningarna av Adams synd, det är väl ingen här som tvivlar på. Det är bara att se på varandra. Så det står som ett nästan dött exempel på att det är sån. Alltså, förfallet har satt in ödeläggelserna till stede. Det är någon enorma konsekvenser. Det är ofattligt stora. Och därför vi glömmer ofta vår förfärliga följe synen har. För vi vänder oss till förfallet i den grad att man inte förstår hur stort det är. Det är vi med på. Det som en bekänt jag hade i Danmark reste till Polen tidigt efter sammanbrott av kommunismen. Och så gick välkommen in i en annan bedrift, en fabrik ett annat sted i Polen. Och välkommen sa, jag har alltså intresserat mig för ergonomi, alltså arbetsförhåll och arbetsmiljö i många år. Men jag har aldrig föreställt mig att det kunde bli så ringe eller så dåligt som jag såg i Polen. Och sa, folk stod i en väldig hall och du kunde inte se personer i den ena hallen från den andra på grund av rök i lokaler. Os och rök och en stank av kemikalier, och det var helt ofattligt. Och folk såg ut därefter, de så för pint ut. Och när välkomna kom från Danmark, hvor det är relativt gott arbetsmiljö, så blir man slått av förfärdelse när man ser hur dåligt det kunde vara, ikke sant? Och hvis du steppet ut av paradiset, tänk att komma ut av paradiset och så havna här i tältet här, där ville man alltså få ett förfärdligt chock. Det må man alltså vara klar över. Men det är inte så lätt att föreställa sig det. Jag har tänkt på det någon gånger, för jag har alltid haft en sån kärlighet att föreställa mig Adam och Eva i paradiset. Adam, den stora flotte man, och Eva, den stora flotte damen, med all den sundhet och spänst och den intelligens, som Ellen White säger, 20 gånger så intelligent som en intelligent man idag, så vi säger 30 gånger när det är oss som är där. för att vara lite beskedna då. Men alltså, föreställ dig att vi har där dessa 5% av Adam, hur lite det är, hur hurtig Adam var. Och det fortäller också nog om varför det måste skrivas mer och mer och mer för att hjälpa oss. Från tapa paradiset till Noah, så var allt det som var känt från paradiset och från begynnelsen, det var husket och förstått. Det är inte som att man gick runt och glömde ting. Jag husker aldrig vad folk heter. Det är ju helt förfärligt att mangla de cellerna i hjärn. Och att det inte fungerar på den måten där. Det är virkelig, det är alltid förskräckat mig, men jag kan inte göra något med det. För jag har dem inte. Jag manglar simpelthen de resurser. Och det är en defekt så allvarlig. Adam glömde ingenting alltså. Det är någon man har elever som lärare som huskar allt du har sagt. De är helt förskräckliga. Allt du har sagt huskar de. De citerar dig och ger dator och sånt. Du blir mer och mer nervös alltså. och det är forskjell på folk sånt. Men man har svaga och starka sidor sånt allesammen. Men det är stort sett rätt svagt. Och detta förfall, det ska genupprättas. Men så kommer det otroligt i den förbindelse. Det är att på trots av detta förfall som är så omfattande på alla måter, så är det möjligt att förstå Guds väsen och karaktär och vilje, så att man i den ramen man står efter förfallet kan leva hans vilje. Och det har folk verkligen vanskligt för att godta. Man tror att fördi förfallet är så omfattande, så är det omöjligt att kunna värre vad Gud vill. Man kan inte ens fatta vad han vill. Och en söt dame här kom ju upp den andra kväll här och sa, en stor cirkel på tavlan, Gud vill så mycket och kan så mycket. Och det är inte erkännbart för människor. Man kan inte känna vad Gud vill. Det är mycket amindigt att tänka så. Jag är ju så naiv att jag tror att det går an att veta vad Guds vilja är för mig i min situation. Och jag kan veta en del generellt om vad Gud vill med världen. Jag vet väldigt mycket om världen. Och vi baserar hela vår tro på att Gud vet, Gud har fortalt oss hvordan det hela begynte och hvordan det hela ender. Så hela vår eskatologi, det lärande sista ting, det är en åpenbaring av det som ligger utanför en helt omedelbar möjlighet för människa att känna till. Och helgedomstjänsten, det är en fortelling om hvordan man från att kryssa Guds vilje som man känner och vet nu om och bryter loven, som den där mannen i Köpenhamn på Hovedbrandegården, kommer in och får gjort upp för den skyld man har, och så restaurerar sitt liv, eller rättar sitt liv så det faller in i tråd med vad Gud vill för ens liv. Här är någon sten som berättar om det. Och teologin, de har problem med det, så man menar att hvis man inte är helt ofelbarlig rent fysisk, så kan man inte vara karaktärmässig i vilje och moralsk vara fullkommen. Och det adventismen berättar att det kan du, för de genupprättelsen av människor rent fysiskt när det gäller konsekvenserna av fallet, det sker först efter att Jesus kommer igen, och det vedrör inte din karaktär och din hållning. Och allt detta här betinger att människor kan talas till utifrån, att universum som vi ser är öppet, att människolivet kan påverkas av något annat eller andra än sig själv. Och hvis det inte är sant, så snackar vi om någonting. Som jag kan veta vad Guds vilja är, så jag också kunde få hjälp till att göra den. Eller så kan jag kan inte veta vad den är utan att jag får den uppenbart. Jag kan inte följa den vilja utan att jag får hjälp till att följa den. Är vi med på det? Och det är på grund av den möjlighet att man kan tala om och genrejsa Guds bild i människor. Det är ett mirakel, det är övernaturligt. Det är alltså en tillgång till människolivet som Bibeln talar om, men som man inte känner utan om Bibelns tal om det. Hvis du tror människor bara är sån i sig själv nog, så kan du inte förklara ondskapen i världen och heller inte det goda i världen. Folk tror det kun godheten du inte kan förklara. Folk är över otroligt goda, så hängivna och trofast mot principer och överbevisningar och lojalitet, att det är ofattligt. Folk dör för det och får falska idéer och får sanna idéer. Men människor kan också vara så onda att ord inte kan beskriva det. Det är ett center i Köpenhamn, och jag känner någon som arbetar där, ett tortyrcenter, och man försöker att hjälpa tortyroffre, och det är så många av dem att det är inte en dråpe i havet det man gör i Danmark, men har blivit känd för det för att man tog initiativet där. Det är en dame utifrån Söderö där som arbetar med det, och det blir fler och fler ansatta där. Och dessa människor är misshandlade, de som kommer där från andra land hvor de har fått tortyr, de är misshandlade på en sån måte att när du läser om det, så klarar du inte att läsa färdigt, och du klarar inte att föreställa det, och du måste se människorna, och du måste kunna vara något för dem, för hvis du ser på dem och inte kan hjälpa dem, så blir du helt förtvivlad. Så man ska helst vara något, så man får förnämmelsen att man gör en mission med det, eller så orkar man inte att höra om det. För vad människor har funnit på av djävulskap, nettopp djävulskap, det är för att människor är näppe så ont i sig själv. Det kan bara bli så ont för att det är besatt av den onde, ikke sant? Och människor kan kun bli så gott för att det är ledet av Gud. Så hvis det inte kommer något till människor utifrån, gott och ont, så är människor rätt begränsat. Men det är obegränsat i ondskap och godhet, för det är tillgång till andra krafter. Och helgdomstjänsten berättar om dessa goda krafter och hur det schematiskt framställs.